It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången är Hannes Öhman, innebandylegenden från Åland, Finland, som har spelat i Balrog, Falun och Storvreta. Han är försäljnings- och marknadschef i Storvreta IBK, en av världens största innebandyklubbar som driver den största ungdomsturneringen och som nyligen inte blev godkänd av licensnämnden. Vi pratar innebandy, hans innebandykarriär och vilka saker han vill förbättra och förändra i svensk innebandy. Nu tycker jag vi kastar oss in i det här heta avsnittet med Hannes Öhman. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Hannes Öhman välkommen, en av världens bästa innebandyspelare genom tiderna. Men numera är du försäljnings- och marknadschef i Storvreta. Välkommen!
Tack så mycket, tack!
Ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja, men vi ska prata om din karriär, vi ska prata om väldigt mycket här, men vi kanske ska börja med elefanten i rummet här direkt här. Storvreta blev inte godkända av licensnämnden. Hur mår Storvreta IBK?
Jo, men vi mår väl efter omständigheterna helt okej. Okay. Det är klart att det har varit tuffa år med två stycken inställda Storvreta kupper som är ändå en viktig del för vår verksamhet. Så att, vi hoppades och trodde in i det sista att vi skulle kunna arrangera det. Men cirka en vecka innan den skulle gå av stoppen så sa Smittskydd i Uppsala nej till att arrangera. Så att, det var bara att ställa in. Vilket då var otroligt kännbart för oss jämfört med året innan när vi visste det redan under sommaren att det inte skulle bli. Då hade vi inte hunnit dragit på så mycket kostnader och annat. Så att, nu var kostnaderna väldigt, väldigt höga och vi tog även beslut att vi återbetalar samtliga pengar till alla lagen. Även fast vi inte enligt anmälningsdirektiven hade behövt göra det. Så var ju det ett beslut vi tog för att då, ja, vi tycker inte att det är ungdomslagen som ska drabbas. Utan ja, vi fick ta den smällen och hoppades väl kanske att vi skulle få mera bidrag än vad vi fick för att täcka dem såklart. Men nu fick vi inte det och det blev röda siffror vilket vi då får jobba oss i kapp återigen då, som vi gjorde året innan. Mm.
Ja, hade man åkt en tidsmaskin tillbaka några år och man skulle prata om värsta scenario så skulle man ju aldrig överhuvudtaget kunna ens fantisera om att vi skulle ställas inför det här faktumet att all verksamhet har ställts in på många håll. Och som du sa, första året så var ju givetvis en gigantisk chock. Men andra året här, då var det verkligen en katastrof.
Mm. Ja, men verkligen. Men människan är ju fantastisk på så sätt att vi glömmer fort det som har varit och så alla kan gå till sig själva just nu och tänka liksom att ja, det är knappt så man kommer ihåg längre hur man levde under pandemin och det är inte länge sedan den tog slut. Ja, om det nu är slut, vilket Gud förbjuder, hoppas då såklart. Men man går ju vidare och det måste vi också göra. Nu har vi dock andra bekymmer i form av krig och bristande el och allt vad det innebär, vilket känslan är att det faktiskt just nu med den osäkerhet och den oro som är värre än vad det var när det var pandemi i form av att få in nya partners och publik till matcherna och annat så att säga. Så att, ja, publik har vi ju möjlighet att få nu. Det hade vi inte under pandemin när vi inte fick ta in publik. Men nu har inte publiken riktigt råd att gå om man ska spara och så. Så att det, ja, det är tuffa år och det kommer att vara tufft många år framöver. Så är det bara. Det här kommer att få efterdyningar också. Så att, det är bara att kavla upp ärmarna och kötta på.
Ja, den här starten på det här avsnittet är ju lite tung får man ju säga. Men det är ju faktiskt väldigt viktigt tycker jag samtidigt att prata om den faktiska verkligheten. Jag menar, Per Gessle sjunger om tuffa tider och det är ju verkligen det. Jag själv har ju skrivit kröniker om det där man får rapporter om att det är tufft att få ihop spelare. Det är tufft att behålla sina ledare. Och för er som då driver en elitverksamhet, precis som du beskriver här nu då. Det är ju gigantiska utmaningar. Kan du berätta lite, vad är det som är de stora problemen? Att få publiken till matcherna är en faktor. Vad är det mer som är, och varför är det som det är, tänker du?
Nej, men alltså det är ju såklart att det är tufft att få nya partners att gå in. Du behöver ha en produkt som håller över tid såklart. Men företagen, vi har företag som vill, de verkligen vill, men de kan inte. Det är företag som kanske sitter mycket med kommunala ramavtal. Där man i dagsläget går back på jobben mot kommunen för att bränslepriserna är så höga. Man har vunnit en upphandling för ett par år sedan, men det håller liksom inte den prissättningen längre. Vi har elbolaget här i Uppland som köper in elen dyrare än vad de har fasta kunder, fasta elavtal på. Backar 4 miljoner i månaden just nu ungefär. Så att det är ju liksom, och det är företag som verkligen, verkligen vill stötta idrotten men kan inte göra det. Och det är det som är tufft. Sen finns det branscher som går bra och det är de vi måste rikta oss på. Men vi kan ju inte ha bara den typen av verksamhet. Vi måste ju ha en bred en bred kundstock eftersom de vill ju göra affärer med varandra och kunna få nytta för sin satsning också. Och det går ju inte bara att ha byggare då eller, utan vi behöver ju ha alla typer av verksamheter. Mm. Så det är ju en jättetuff utmaning just nu. Men det ska väl förhoppningsvis blåsa över här bara vi får en regering och kan få lite beslut och få någonting att förhålla oss till. För det är ju det räcker ju att ha någonting att förhålla oss till. Antingen vet vi att det kommer att kosta 20-30 000 för en villa på en månads elpris. Ja, men då vet jag det. Då kan jag förhålla mig till det, jag kan spara till det och jag har det och sen kan jag göra vad jag vill med det som blir över. När jag inte vet, då gör jag ju ingenting. Då sitter jag ju bara lugnt i båten och avvaktar. Så att, det är lite det som är utmaningen just nu tycker jag.
Ja, det förväntas att alla behöver ha lite tålamod helt enkelt. Hela rörelsen, eller?
Ja, så är det ju. Det är lätt att skrika att det är fruktansvärt dåligt och alla har så pissigt med publik och vidare. Ja, men vi måste titta och vända blad och se vad det finns ju faktiskt. Väldigt vettiga förklaringar och orsaker till varför det är som det är. Så att jag ser ingen anledning till att gripa så att panik, utan man får vara lite kreativ. Se, det här gäller just nu, här och nu. Hur kan vi göra det bästa av situationen just nu? För att jag är helt övertygad om att innebandyn är en bra produkt. Men vi har inte vi är inte tillräckligt erfarna, vi är inte tillräckligt gamla i gamet som att hantera en sån här kris som vi har haft under 3 år nu. Vi har inte den kund, alltså den stora supporterskaran som vi kan förlita oss på att det kommer alltid någon, utan vi är väldigt beroende av att i stort sett alla kommer varje gång. Så att för oss är det otroligt kännbart. Hockeyn och fotbollen som har så otroliga breda supporterskaror, det är liksom, det tar ju inte på samma sätt. Att vi måste ha respekt för våra sport och att vi är unga och vi har inte den fanbasen som vi behöver ha. Sen har vi jättemycket utövare och det är det vi måste ställa oss frågan. Hur får vi dem att gå till matcherna? För vi har ju liksom Vi har nästan, alltså vi har ju fler utövare än vad hockeyn har liksom. Men vi måste ju få dem till matcherna.
Ja, exakt. Och där handlar det ju också om resurser, tänker jag. Vi har ju inte, vi är inte ens i närheten av samma resurser som fotboll och ishockey har. Och, jag tänker på personal som faktiskt kan jobba och kämpa in en publik och lägga det jobbet som behövs för att få en publik till matcherna.
Ja, men så är det. Vi har inte organisationerna som krävs. Vi är väl en av få klubbar som ändå har en heltidsanställd försäljnings- och marknadsansvarig. Det är inte många klubbar i SSL som har det idag. Det är ju liksom en klubbchef som då ska göra alltihopa på sin höjd. Vi behöver ha fler personer som jobbar aktivt med att driva in publik och jobba med CRM-system och kunna koppla det till biljettsystemen så att man får en kunddata så att jag vet vad mina kunder vill ha och vad de köper för någonting så att vi aktivt kan jobba. Och det är ju så, det är klart att vi har inte det. Och den första klubb som satsar på det är också de som jag tror att kommer att vara mest framgångsrika över tid. Liksom. Men just nu har ingen råd att göra det. Det är kostsamt, det är dyra grejer. Men sen krävs det en till två personer minst som sitter och jobbar med det aktivt hela tiden. Och det har vi inte råd med inom innebandyn.
Nej, det stämmer ju. Vet ni i storhet vilka era besökare är? Och vet ni ungefär hur ofta de går på era matcher?
Ja, vi har väl hyfsat koll tycker jag. Sen kan vi bli bättre, absolut. Men den genomsnittliga besökaren på våra matcher går på mellan 5 och 6 matcher. Vilket ändå är ganska okej. Så att det får vi väl vara nöjda med. Men vi behöver ju få dem att gå 7 till 8 matcher. Och de som brukar gå 3-4 matcher att gå 5-6. Så att det är så vi jobbar, liksom, att titta lite på hur många, vilka personer har köpt biljett till 2 eller färre, 3 eller färre. Och så bearbeta dem hela tiden. Liksom. Det är så vi får jobba.
Skulle du kort bara kunna förklara, vad är skillnaden mot tidigare spelade ni i Fyrishov och numera spelar ni i IFU Arena. Vilken skillnad är det för er som förening? Vilka mer intäkter har ni möjlighet att skapa i den nya arenan? Eller är det någon skillnad?
Nej, ingen jätteskillnad. Det finns andra möjligheter i arenan, men inte så många möjligheter att tjäna pengar. Liksom. Vi äger ju inte arenan, det är ju ett arenabolag som vi hyr in oss hos. Vi har en liten procentdel på försäljning, men det är liksom, det är inte mycket. Fyrishov hade vi egentligen bara en egen liten kiosk och biljettförsäljningen. Men där hade vi också 100% av biljettintäkterna. Det har vi inte riktigt idag. Utan vi har biljettintäkter, men arenabolaget tar serviceavgifter. Liksom. Så att, ja, det tar väl ut varandra på ett sätt.
Ja. Vad kan vi ta betalt för vår produkt? Vad kostar en biljett idag att gå och titta på Storvretas herrar?
Alltså du kan köpa en biljett för 100 kronor eller 200 kronor. Liksom. Det är lite, vi jobbar med differentierad prissättning så att, eller dynamisk prissättning. Så det är också det att det är beroende på match, dag och motstånd kan man säga. Och efterfrågan så styr det biljettpriset. Så att, men ja, det är väl i snittpriset ligger väl på ungefär 150 kronor kan man säga.
Vad ska man inte, eller vad behöver man inte göra för att få publik till matcherna?
Vad behöver man inte göra? ja, jag tror inte att man får jättemycket mer publik genom att bara hylla någon gammal spelare eller ge diplom eller en blombukett eller något sånt, vilket Borgström hävdade här om dagen att det borde klubbarna göra mer av. Jag tror heller inte att inramningen med dukar och annat för att produktionen ska bli bättre får mer folk till arenan. Men ja, det är väl liksom Vi måste ju titta på varje enskild match för sig och vad det är för matchdag och vad är det för motstånd och vad är det för publik som kan vara intresserad av att titta på oss just den dagen och den tiden. Och är det en söndag klockan 16 så är ju det en fantastisk familjedag liksom. Det, är det fredag eller lördag kväll, ja men då är det en helt annan målgrupp vi behöver rikta in oss på. Utan att för den delen liksom glömma bort den kärnan av fans vi har. Och har man inte koll på vilka mina kunder är som går på matcherna, ja, men då måste du börja där. Det är, alltså, det är ju det absolut viktigaste att göra en ordentlig publikundersökning så att du vet vad är det för människor som går på våra matcher. Och vilken målgrupp går inte på våra matcher så att jag kan liksom börja kanske attrahera en ny målgrupp.
Nej, precis. Man har ju hört egentligen i 30 år de här amatörexperterna som på något sätt inom innebandyn så verkar det som att vi som älskar innebandyn, att vi älskar i periodpauserna se någon stå och jonglera med olika saker eller dansuppvisning och såna här saker. Men jag kan i alla fall säga att jag aldrig gått på en innebandymatch överhuvudtaget för att se någon pausunderhållning eller förvänta mig det. Eller om jag går på en hockeymatch eller fotbollsmatch så är jag faktiskt helt ointresserad av vad det är för jippo i pauserna. Så, utan det är ju, jag behöver ha en anledning varför jag ska gå på matchen.
Ja, och det är ju tiden vi slåss. Det är ju tiden som är vår största motståndare egentligen, att folk ska ta sig tid till att gå på match. En match tar ganska lång tid. Det är ändå 2 timmar i alla fall. Plus att du är där lite innan och du är där lite efter. Så att du ska ju liksom avsätta minst 3 timmar av din tid för att gå på en match. Det är ju det enda vi slåss mot egentligen. Alltså biljettpriset tror jag är ganska oväsentligt. Det spelar inte dig någon roll om det kostar 100 eller 150. Det är inte avgörande om du ska gå eller inte. Utan det är bara att, ska jag ta mig tiden att gå eller inte? Folk går på bio idag för, en familj får ju betala 6, 7, 800 kronor för en hel familj för att gå på biograf. Det gör man ju ibland. Och man tar sig tid till att göra det. Man bryr sig inte så mycket om vad det kostar. Du köper din popcorn, du köper din läsk, du köper godis på plats. Liksom allt. Det är det dyraste som finns på marknaden. Du skulle ju kunna gå till ICA och få det på halva priset. Men det gör du inte. Du har bestämt dig att idag går vi på bio, idag kör vi OLED. Liksom. Och så går det 1000 kronor och så bryr du dig inte om det. Det är samma sak med innebandy eller med liveidrott. Det är samma sak där. När du väl har bestämt dig att vi går, då gör du av med pengar. Du låter det kosta lite grann. Men du kanske inte går lika ofta. Så att, ja, visst, det är viktigt vad saker och ting kostar. För du kan få dem att gå fler om det inte kostar skjortan. Liksom. Men inom fotbollen och hockey så gör ju familjer det här ibland. Men det är nästa match, det är en ny familj som gör det. Och så är matchen efter det så är det en tredje familj som gör det. Men de har fullsatt ändå, för de har så många fans. Vi har inte råd. Det är därför såklart att, ja, inom innebandyn kanske det ändå är lite viktigt vad saker och ting kostar. Mer än vad det är i hockeyn och fotbollen. Alla har vi väl varit på Friends någon gång och handlat där. Liksom. Det är inte, det är ju Arlanda-priser. Liksom. Men det spelar ju ingen roll. Jag går ju till Friends ändå om jag får möjligheten på en landskamp eller vad som helst. Så att vi har ju ett jätteproblem att vi inte har tillräckligt många supportrar som går på matcherna. Det är ju egentligen bara där det händer. Alltså, när det väl är SM-finalen, när det väl är semifinalen, när det är viktiga matcher, då ser vi också att vi säljer slut våra finalbiljetter som vi kanske får 2 500 stycken på 10 minuter. Det är inga problem. Men vart är de alla människorna under seriespelet? Liksom?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men samtidigt så ser vi om vi ser oss omkring och ser att människor också vill gå på evenemang och vill träffas. Jag menar, titta nu på konserter. Jag menar, vi tar Ullevi. Nu är inte standarden att sälja ut Ullevi en gång, utan nu börjar artisterna sälja ut 3-4 gånger. Vi ser i fotbollsallsvenskan, framförallt är det ju storstäderna i Stockholm och Göteborg och kanske Malmö då, i fotbollsallsvenskan där de mer eller mindre slår alla tidens publikrekord. Jag vet att Djurgården, Hammarby, AIK, alla de ligger på liknande siffror som det var på 60-talet, alltså för 60 år sedan, när flest såg på matcher. Och i ishockeyns högsta serie så är det också väldigt bra drag på många ställen. Fast där kanske de har det lite tuffare i storstäderna då. Nu finns ju inte Stockholm i högsta serien. Och Skandinavien är väl halvfullt. Eller ja, det är ju välfyllt. Men det finns ju också positiva signaler ute i samhället. Att folk vill gå på evenemang. Även om det är osäkert.
Ja, men så är det ju, absolut. Men återigen, de har en bredare skara med personer som följer dem och som vill gå på deras evenemang än vad vi har. Så att vi är mer beroende av att fler går ofta för att kunna bibehålla en bra publiknivå. Så att, och det är väl det vi får jobba med då, liksom lojalitetspoäng eller annat. Men samtidigt, det är ju svårt att få folk att lägga den tiden så ofta. Jag ser bara på mig själv liksom att det är otroligt svårt. Alltså det finns ingen kod som man kan knäcka direkt och vet svaret på allting, utan det är så otroligt individuellt och tidsstyrt. Och jag menar, vi är beroende av allt möjligt. Vad händer? Är det Champions League kväll eller är det sportlov eller vad är det liksom? Vi är så otroligt sårbara för alla de här yttre omständigheterna. Jag tror att det är nog det man måste förstå, att innebandyn är en så pass liten sport ändå att vi är så otroligt sårbara. Så fort det kommer någon yttre omständighet som påverkar saker och ting så drabbar det oss mer än vad det drabbar de större sporterna såklart. Så att, med det i åtanke så tror jag att man behöver vara lite... visa lite större förståelse för de dåliga publiksiffrorna just nu och tänk på konsekvenserna och vad beror det på liksom. För att vi klankar ner på det, desto sämre blir det ju för oss att kunna attrahera nya partners eller annat liksom. Vi kan inte hälla vatten på kvarnen hela tiden, utan kryp ner i hålet och jobba istället.
Absolut, och jag håller med dig. Jag tycker det är jätteintressant det du beskriver, för Det finns ju ganska många nättroll som tycker och tänker och verkligen vill klanka ner på sporten, och man vill klanka ner på att spelarna är dåliga, spelet är dåligt och ditten och datten. Och jag menar, tittar du på vilken allsvensk fotbollsmatch som helst så är det inte alltid skönspel och fantastiska insatser, utan det är något annat som bygger. Och någonstans så kan jag tänka mig, eller tycka, att det pratas för lite om vilka är våra fans, vilka är våra potentiella, vad man nu ska kalla, kunder eller besökare, och att man är medveten om vilka de är och då kunna bearbeta sina kunder eller vad man nu ska kalla det, eller supportrar. Alltså du har ju, jag menar, nu har ju sporten funnits så länge. Vi har ju gamla spelare, vi har nya spelare, vi har nya spelares föräldrar. Vi har ju en bas av människor som skulle kunna tänka sig att gå på matcherna. För jag menar, nu är vi 10, 20, 30 år in i de flesta innebandyklubbar, Och det är ju ganska många spelare eller personer som har spelat någon gång i föreningen som faktiskt har ett hjärta för den klubben man någon gång har spelat för och tycker om sin sport. Men som en jämförelse så har jag ju några gånger studerat lite andra klubbar, exempelvis IFK Göteborg, och det är så himla imponerande att se vilken organisation de har som jobbar för varje enskild match. Alltså man har en gameplan för AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö FF och kanske Elfsborg, och så har man en helt annan ingång på Mjällby och Värnamo och sådana motståndare, hur man ska jobba och vilka man ska attrahera. Ibland så jobbar man med supportrar som ska komma utifrån, alltså långt utifrån de man jobbar. Sen kan man jobba med skolor, sen kan man jobba med de som faktiskt spelar fotboll. Alltså det finns ju så otroligt många sätt att hitta den här publiken. För att jag tänker också, helt plötsligt sitter du på Friends Arena med en Sverigetröja och har köpt något träningskit till en fotbollslandskamp, och du vet nästan inte hur det kom sig att du tackade ja till det här, men du har fått en massa erbjudanden om att gå på match och där, det är väl där som är innebandyns utmaning att det blir en lång utläggning här, men eller hur tänker du?
Ja, men det är precis så det är, alltså vi behöver bearbeta hela tiden, och det är det man inte mäktar med hela tiden. Det är ju så det är. Man är ju för ensam på sin post och man ska göra mycket annat. Så att, och det var ju det jag började där, inledde lite grann med, att den första klubben som satsar verkligen på det och lägger de resurserna som krävs kommer att bli framgångsrika i det. Det är jag helt övertygad om. Men det kommer att kosta mycket pengar innan det börjar generera pengar, och det är den satsningen vi inte riktigt mäktar med. Så att, sen är ju innebandyn väldigt personstyrd liksom, på, om vi tittar på publiken så är de ju, merparten av publiken har någon form av personlig koppling eller anknytning eller något intresse i någon spelare eller några spelare. Det är mer än vad det kanske är i någon annan sport, såklart. Jag menar, hockeyn och fotbollen, där sitter ju 99,9% och har inget släktband eller någon form av anknytning till någon spelare. Man har ett hjärta för klubben. Klubben har funnits i generationer. Det här är liksom, det är min farfar och min farfars far, och alla har hållit på den här klubben, och det har liksom fötts in i mina gener att det är den här klubben jag ska hålla på. Storvreta har funnits i drygt 30 år. Det finns liksom inte, det finns inte i någons DNA. Ja, Peter Wemberg som hastigt och lustigt lämnade oss här just nyligen, som startade Storvreta Cupen och var en otroligt viktig person för föreningen. Han hade det i sin DNA kanske, men, och förde det vidare till sina barnbarn och annat. Så att, men de är få om man jämför med andra idrotter. Och du vet att så fort vissa spelare slutar, då slutar den några stycken och går och tittar, för att då har inte de den här anknytningen till klubben längre. Och det där tror jag är viktigt att komma ihåg, att även om Storvreta har varit en maktfaktor inom publik, i publikligan många, många år, och vi spelade i Fyrishov och hade liksom närmare 3000 pers på läktaren. Liksom. Men det fanns spelare som hade band till många i publiken, och nu är många av de spelarna borta. Då frågar jag liksom en person som alltid har gått på Storvreta matcher. Ja, men varför går du inte längre? Ja, men du vet, alla mina grabbar har ju slutat. Liksom. Ja, men det är du och Mika, och ja, nu var det Viktor och Vigge förra året. Och, så att, jag menar, jag känner inte riktigt. De grabbarna jag gillade, de är ju borta nu. Liksom. Han har gått på innebandy i 20 år. Ja. Och nu går han inte längre. Och det händer ju inte i de andra idrotterna. Så att, det är klart att det kanske är en liten del av publiken som är så. Men det är också en väldigt liten del av publiken som har verkligen klubbhjärtat. Som går oavsett vilka grabbar som står på plan.
Absolut, men jag menar alla idrotter och alla klubbar har ju sina ikoner och de kommer och går. Jag menar, det är ju en del av det. Men Storvreta har ju nu i stort sett, eller man har ju 20 års erfarenhet att vara en, precis som du säger, en maktfaktor i, med publik. Och jag menar, när det var 3000 personer på matcherna, så hade ju inte du och Mika en personlig relation med alla, tänker jag, som var på matcherna.
Nej, så är det. Absolut inte. Men det var personer som hade fattat tycke eller liksom var där på grund av någon. Och när den personen sen slutar, så tycker man inte att det är lika kul. Det är det jag menar. Man är inte där för att man älskar Storvreta, kanske. Nej. Man är där för att man gillar att titta på vissa personer. Och när sen de personerna är borta av olika anledningar, så tappar man intresset liksom. Och det är det jag är lite inne på.
Så är det. Och den jargongen hör jag ju ständigt även i mitt närområde. Att man inte tycker att det är lika kul. Det var mer profiler förr och bla bla bla. Men någonstans så måste man kanske ersätta en karaktär med en annan karaktär. Är det så man också måste tänka i när man värvar spelare, eller hur ska man tänka?
Ja, det är väl bra att tänka så, såklart, att vi vill ju ha spelare som drar publik på ett eller annat sätt, såklart. Sen blir det inte alltid så, eller alltid bra, men jag säger bara liksom att vi har inte, återigen, den breda supporterskaran som brinner för vårt varumärke, för våran klubb, utan det är lite för mycket personstyrt att det ska vara liksom, ja, man ska ha ett lag som är roligt att titta på, eller spelare som är roliga att titta på, eller dylikt, så att säga. Och när vi inte har det, och när man tappar de personerna, så återigen, vi är sårbara för alla yttre omständigheter som kommer in liksom. Och det är det vi måste förstå, att vi har inte, varje klubb har inte flera hundratusen fans. Nej. Som går på matcherna någon gång. Vilket IFK Göteborg har, eller AIK, eller Djurgården, eller ja, Färjestad hockey, eller vad som helst. Så att vi måste ha respekt för det. Och jag tror att det är bara egentligen att inse att vi behöver respekt för att vår sport inte är större äldre än vad den är. Och sluta hålla på och, som jag sa, att alltså börja hålla på hela vatten på kvarnen hela tiden när det är någonting som är dåligt, får ju inte saker och ting att bli bättre.
Nej,
men utan vi får ju bara en längre och längre uppförsbacke att jobba oss mot. Så att jag säger bara liksom, inse att vi är en härlig, snabb och rolig sport, men måste inse att ja, vi kanske inte är så stora som vi tror. Vi har många utövare, absolut, men det är ungefär det vi har just nu.
Och sen en annan sak är ju att vi är också väldigt fokuserade på oss själva. Så att det betyder ju, vad menar jag med det? Jo, motståndare. Alltså våran publik känner ju inte till lagen man möter, eftersom det är en ganska medioker bevakning av vår idrott, alltså ur ett större perspektiv, så vet man någonting, så är det ju någonting oftast bara om sitt egna lag. Så att man blir ju inte så där nyfiken på motståndarna, och man, oavsett om det är en landskamp eller om det är en vanlig seriematch. Okej, det finns ju undantag, några landslagsspelare sticker ut, men det är ändå, jag tänker att många i publiken är ganska okunniga på motståndarna.
Ja, så är det nog. Så det tror jag. Och det är ju, vi skulle ju må bra av att ha lite bättre mediaspridning på andra plattformar än vad, just nu syns vi bara på en ensam, och det blir väldigt isolerat och smalt. Vi skulle ju behöva sprida oss mer, såklart.
Ja, vi vet ju inte riktigt hur många det är som följer våra matcher och sändningar.
Nej, och det är ju alldeles för få, såklart, även om den siffran stiger lite grann hela tiden. Men det genererar ju varken pengar in till klubbarna eller spridning av sporten i dagsläget. Sen ska man ju inte klanka ner på Expressen. De gör ju vad de kan, och de gör det bättre och bättre hela tiden. Men vi behöver synas på fler ställen. Absolut.
Ja. Jag tänker ju också, det genererar ju inte så mycket pengar, och det är också någonting som alla klubbar behöver. Och ja, nu minns jag inte exakt vad den klubben som fick mest pengar från alla de här avtalen och centralt. Det var ju inte ens 200 000 som delas ut till det laget.
Nej, jag tror att det var vi och Kalmarsund som fick mest där, runt 180 kanske, det var någonstans där, 190. Ja. Och det är ju, ja, nej, det är klart att det är otroligt dåligt. Alltså, det är klart att vi skulle behöva mycket, mycket mer. Och det är, jag vet inte, vi kanske ska sända det i egen regi liksom. Låta möjligheten åtminstone att göra det, jag vet inte.
Men för att någon ska förstå här, vad är det för pengar exempelvis ni skulle kunna uppnå, tror du, om ni hade haft ni själva mellan tummen och pekfingret? Eller har du något exempel på någonting som är mätbart?
Ja, alltså vi hade en semifinal mot Falun för var det sista året i Fyrishov, va? Det måste vara en 7 år sedan kanske, där vi sände, och vi hade en produktionskostnad på mellan 10 och 15 000 tror jag, för att producera matchen med filmare och kommentatorer och annat. Men vi fick in ungefär 150 000 på tittare. Så att när vi sålde matchen, då tror jag vi har tagit 89 eller 79 kronor per tittare eller något sånt, om jag inte minns helt fel. Men summa summarum var ju att vi hade 150 000 intäkter på webbsändningen, och vi hade lite drygt, ja, runt 200 000 kanske på biljettintäkterna, för det var ju fullsatt, det var ju semifinal. Så att det är klart att för oss ekonomiskt skulle det ju vara bättre att driva det själva. Inget snack om saken överhuvudtaget. Så att det vet vi ju liksom vad webbsändningar innebär. Vi webbsänder alla innebandymatcher under Storvretacupen till exempel. Visst, det är inte närheten av lika många tittare, men däremot så är det ju 2200 matcher. Så det är klart att när det blir sådana volymer, det är samma sak här. Får vi 1000 tittare per match, så, och de betalar 89 kronor, så det är klart att man förstår att har vi 13 hemmamatcher i serien och kan attrahera 1000 tittare, då är liksom 500 egna och 500 motståndarfans kanske vill se matchen. Det är klart att det kommer att bli mera pengar än de 190 000 som vi får på en säsong idag. Om det är bra för sporten att driva det själva kvalitetsmässigt vet jag inte. Det beror ju på. Många klubbar skulle klara det galant. Jag vet bland annat, alltså jag tror ju att Falun är vana med sin studio som de har på hemmamatchen och annat. De skulle göra en jättebra sändning säkert. Kalmarsund, vi, Växjö, många klubbar skulle säkert göra det jättebra. Om det skulle vara bra för sporten, ja, det vet jag inte. I dagsläget syns vi bara på Expressen, så att har vi liksom... Om jag fick välja med synas bara på Expressen eller att driva det själv, ja, men då driver du det själva. För att jag tror inte att det sprider sporten särskilt mycket att bara ha det på Expressen.
Nej, att... men jag tänker, om ni driver det själva också, så jag tänker så här att om jag skulle slå på sändningen och ni driver det och ni har erat folk, som jag skulle känna mig väldigt mycket mer trygg också. Vad jag hör, jag kanske inte tycker att det alltid är det viktigaste vad jag hör, men jag skulle känna mig trygg, för att jag vet att, nu vet jag att många som jobbar med de här sändningarna är skitduktiga och gör sitt bästa och med sina förutsättningar, och man kanske inte får så mycket betalt, vilket betyder att man inte kan lägga ner hur mycket förarbete som möjligt, det vill jag bara säga först. Men vad jag vill komma till är att jag vet ibland när man slå på olika sändningar. Man kan ta Varberg som exempel. Det är ganska tryggt när Kent Göransson och Mattias Bult Larsson sitter i en studio och pratar upp en match eller vad det nu kan vara och pratar om klubben och sånt. Jag vet att de vet antagligen vad de pratar om. Och det känns bra, även om det ibland då kan bli lite färgat, men det är ändå en rätt skön känsla att höra någon säga att Det är så han brukar göra mål. Jag har sett han sedan han var 14. Alltså den, det är ju det man vill höra. Nu såg jag på en sändning. Det var en 16-årig tjej som gjorde sitt första mål SSL. Och kommentatorn säger att ja, där gjorde hon sitt första mål för säsongen. För det såg han i statistiken. Mm. Men det var hennes första mål någonsin i högsta serien. Hon är 16 år. Den analysen gjordes inte. Alltså, det blir så fyrkantigt. Och jag vet ju själv när jag tittar på en Premier League-match. Och när kommentatorn för 50 gången berättar att den här högerforwarden har gjort 3 mål på 12 matcher. Alltså när det är bara det han kan säga gång på gång. Så får det mig att tappa lite intresset då. Tänker jag.
Ja. Nej, jag förstår. Och jag håller med till viss del. Sen är det ju klart att det är svårt att attrahera fler tittare om man är alltför färgad. Och det är så det skulle bli om klubbarna skötte i egen regi. Att det är klart att kommentatorerna inte skulle vara neutrala på något sätt. Men det kanske man får leva med då. Jag vet inte. I don't know. Eller så får man väl försöka så gott man kan. Liksom.
Ja. Nej, men alltså... Jag menar, nu har vi pratat om era utmaningar och egentligen alla SSL-klubbars utmaningar som är tuff. Men för en konsument så är ju också de här sändningarna är ju en utmaning. För att det är ju lågbudget och någonting som faktiskt också är, förutom att det oftast bara filmas med en kamera, vilket gör att repriserna inte får någon jätteeffekt. Men det är ju även ljudet är ju en faktor som gör upplevelsen lite sämre. Det känns ju inte som att man är i arenan när matcherna webbsänds. Alltså det är ett burkigt ljud. Jag menar när det sänds matcher i fotboll och ishockey så har man ju mickat upp arenan. Och det känns ju som att man är på Old Trafford eller vad det nu är när man tittar på en sändning, medan innebandysändningen så är det mickas ingenting av man hör inte när det slår i sargerna eller något sånt här annat, så att själva sändningen kanske inte attraherar folk utanför våran innebandybubbla som vi behöver, för det tillsammans med dem som vi kan skapa mer intäkter, tänker jag.
Mm. Nej, så är det mycket, mycket väl att det kan vara så. Absolut.
Mm. Nummer 14 spelade du med. Vad kom det sig att det blev nummer 14 för dig?
Oj. Ja, det var... Ja, det var väl någon gammal tjeckisk hockeyspelare på 70-talet där som min pappa var väldigt förtjust i, som på något sätt fastnade för mig också. Jag undrar vad fasken var, nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter. Men det har levt med mig sedan jag var liten knot. Liksom, så att, ja, det här ska jag ju egentligen kunna, men nu är det ju 8 år sedan jag la av. Så att, alltså det har ju lite fallit i glömska. Sen var det ju flera personer, flera idrottsprofiler som spelade med 14 som jag, liksom, som jag föll för liksom, under resans gång också. Liksom.
Ja.
Så att, nej, så blev det bara helt enkelt. Tråkigt svar när jag inte har riktigt hela fakta, faktakollen. Ja. Men det är min pappa helt klart som är involverad i valet av numret någon gång när jag var 6-7 år kanske.
Ja, men vi kan ju båda konstatera att det är det bästa numret att ha på sin rygg och bröst.
men det blev lite synonymt för mig. Liksom. Det är klart att jag gillade det numret och fick ha det under hela min karriär. Det var aldrig någon konflikt någonstans där jag inte kunde ha det. Vilket man kan vara tacksam för när man är ung och kommer in i ett lag, liksom, att det är ledigt eller så.
Du är ju finsk medborgare, du är ju från Åland. Åland som en liten ö mellan Sverige och Finland där man pratar svenska. Jag tycker ju att det är jättespännande. Men Du kanske har någon liten nyhet också att berätta, eller? Gällande medborgarskap.
Ja, alltså det nyhet och nyhet, ja. Jo, precis. Ja, men jag har ju ansökt om svenskt medborgarskap efter mycket om och men här. Jag har bott i Sverige sedan 98, så att jag har bott längre tid i Sverige än på Åland. Min fru tycker ju att det är otroligt märkligt att jag inte är svensk medborgare för det första, vilket man har svårt att förstå det, liksom. Att man inte är medborgare. Men det, jag tror att merparten av de finnar som har flyttat till Sverige inte är medborgare i Sverige. Men det är en enkel förklaring. Vi ska åka utomlands nästa år och jag har inget giltigt pass. Så att för att kunna göra ett pass i Uppsala så måste jag vara svensk medborgare. Annars måste jag åka till finska ambassaden. Och det ställer till det. Liksom. Det är alltid något strul med det. Man kommer ju alltid på att man inte har ett giltigt pass alldeles för sent. Det har hänt mig några gånger redan. Så att nu kände jag att nej, då kan jag i alla fall göra ett tillfälligt pass på Arlanda om det skulle skita sig riktigt rejält. Men då återigen måste jag vara svensk medborgare. Så att blanketten är ifylld och inskickad och jag har betalt avgiften för att så hoppas jag att jag blir godkänd då.
Ja, hur känns detta då?
Ja, men det blir ju dubbel medborgarskap så jag tappar ju inte mitt finska i alla fall. Så att det känns väl helt okej. Jag får ju vara med och rösta i alla fall, så kanske jag kan vara med och påverka om 4 år när det är val igen.
Ja, men det är lite skönt att ha en anledning här att det är praktiskt.
Ja, jo, men så är det väl. Så är det nog.
Ja, jag vet inte riktigt när det var första gången jag hörde talas om dig, men det var väl strax innan du hamnade i Sverige och Ballrop. Men du hann med 3 säsonger i högsta finska ligan. Du gjorde 96 poäng och 68 mål på 64 matcher. Och du spelade för Ålands sportklubb som sen blev Ålandsbankens sportklubb. Kan det stämma?
Precis. Ja, Viking Ålands sportklubb hette det idag. Liksom. Hade Viking Line passande nog som huvudpartner. Liksom. Och sen var det Ålandsbanken som köpte namnet och sponsrade oss, så att säga. Så att det var egentligen bara kommersiella orsaker till namnbytet, så att säga.
Ja, men i innebandyns början här då på det glada 90-talet så lyckades då ni vara så otroligt duktiga så att ni kunde ha ett lag i högsta finska ligan.
Ja, precis. Men vi var ju ett gäng, ett kompisgäng som fastnade för innebandyn och åkte mycket över till Sverige och kollade. Följde ju Balrog väldigt, väldigt hårt, liksom, både via text-tv på den tiden. Så man fick ratta in där och se resultaten. Men även så visades det ju en del på sporten faktiskt på den tiden. Det är ganska mycket faktiskt. Det var ju minst en gång i veckan så var det ett inslag. Men vi åkte ju ofta över till Eriksdalshallen och kollade matcher när vi hade möjlighet. Så att vi tog ju mycket influenser därifrån och blev någon form av en blandning mellan finsk och svensk innebandy liksom, som tog oss hela vägen upp till högsta serien.
Ja, jag som bor på andra sidan Sverige har inte riktigt den kopplingen med Stockholm, Åland. Berätta, hur lång tid tar det att åka?
Nej, men för ålänningar så är det ju anpassat så att du ska kunna åka på morgonen och sen åka tillbaka på kvällen. Så att, ja. Färjan går 7 på morgonen, finns tid, du är framme vid Kapellskär 8.30, du är i Stockholm vid 10 och så kan du vara där hela dagen och sen går färjan tillbaka klockan 8 på kvällen, så att du kan ju vara en hel dag liksom där, så att det är väldigt, ja, väldigt anpassat så.
Ja, så den närheten till Sverige och svensk innebandy gjorde väl att ni vann framgångar i Finland och hade kanske lite svenska influenser som ni lyckades med i finska ligan, eller?
Ja, men det tror jag absolut. Helt klart att vi hade fördel av det. Sen var vi kanske inte riktigt, riktigt så bra för att ta oss hela vägen. Vi gick väl till kvartsfinal, tror jag, som bäst. Men ändå. Så att,
ja. Nej, men det var ju härliga tider det du beskriver, för det var ju verkligen så att alla vi som spelade innebandy på den tiden, vi längtade till Sportspegeln, för då kom det oftast ett inslag och Framförallt var det väl det här VM-året 95-96 när man satsade på innebandy stenhårt, att man besökte i stort sett alla arenor i hela Sverige, och då var det ganska många lag. Och ja, det var ju välproducerade inslag också, så att som man spelade in, jag vet inte om ni gjorde det, men det gjorde både jag och Martin som sen drev innebandymässigt. Vi upptäckte ju det efteråt att vi var på samma sätt. Man satt och spelade in de här och sen satt man och tittade på de här 2-minutersklippen om och om igen. Och framförallt de här olika straffarna som då ibland visades skulle man ju testa på träningar och sånt där. Jag minns Jens Norman hade väl någon straff när han gick och backade. Ja, det var lite olika såna här. Men ja, det måste ju varit fantastiskt för er också då att kunna ta del av det, för ni har ju svensk TV på Åland såklart.
Ja, visst. Nej, men det är ju, ja, jag vet inte om jag spelade in direkt, men man kollade ju såklart och tog ju efter.
Mm,
ja. Så är det.
Ja, och Balrog hade ju också eller upptäckt dig och ville att du skulle flytta till Sverige och spela från.
Ja, det var ju så var det, och vi hade väl en diskussion redan vid 97 tror jag det var, men då kände jag inte riktigt att det var läge, så att 98 tog jag klivet sen och flyttade över till Botkyrka. Och ah, det var ju en resa i sig. Botkyrka på den tiden, 98, var ju ingen jätteglamorös plats att leva och bo i. Liksom. Det var ju bara ett stenkast ifrån Fittja där var Fittja-kommissionen fortfarande höll till och hade väldigt mycket aktiviteter och annat. Så att det var ju, jag tror att det tog en vecka så hade jag min mammas bil med mig till Sverige och lånat den, och så var den stulen efter en vecka, och veckan efter så hade grannen mitt emot mig i trapphuset så stormade piqué-styrkan dörren och plockade någon knarklangare där, och bilar som brann varje fredag och sådär, så att det var ju lite kontraster till det lilla trygga Åland, kan man ju lugnt säga.
Ja, hur märktes det i laget, för att en del kommer ju fortfarande från de här hoodsen, eller?
Ja, men så är det ju. Och det är ju klart att Brottman och Hellström och Ronny Bertilsson och Peter Lundin och grabbarna som var uppväxta i Botkyrka, det var ju, de hade ju skinn på näsan om man ser så. Det var ju, ja, det var inte så mycket som bekom dem direkt, utan men jag tror också någonstans att det var en läroperiod för mig också att stå på egna ben. Liksom. Att man flyttade hemifrån första gången och flyttar kanske till en av de stökigaste platserna i Sverige i alla fall. Som det var då under den tiden. Så att, men det, ja, man fick växa upp fort och man fick klara sig själv. Och man fick liksom lära sig att inte blotta sig, utan man fick liksom hålla en liten fasad måste man ändå göra där. Liksom. Att visa att man är tuffare än vad man kanske är. Jag vet inte. Men någonstans så byggde det ju karaktären på spelarna i laget. Och hur man var. Det var ju tävling deluxe. Liksom. Det var inga fingrar emellan någonstans. Utan det smälldes på ordentligt. Kommer ihåg en träning. Vi hade en norrlänning på besök som skulle försöka spela sig in i laget, och Johan Rönnqvist kom och gjorde någon snurrfint och han proppade han rätt upp och ner mitt på mitt plan, och man trodde liksom att nu kommer ju grabbarna att flyga på den här killen då som var ny, men det var ju, man hyllade ju honom liksom, att det där var ju det man ville se liksom, att det spelar ingen roll vem som kom emot dig, utan du ska ju spela hårt och tufft och tävla, så att det var häftigt.
Jag har berättat det här förut för dig i efterhand, men för en väldigt massa år sedan så gjorde jag en lång intervju med dig och som påverkar mig väldigt mycket. Jag har ju jobbat med innebandy jättemånga år, och jag har ju även varit journalist inom fotboll och varit chefredaktör på fotbollstidning och så. Men din story gällande din bror kommer jag aldrig glömma, och det var ju väldigt tuff att ta del av, och som berättar lite av ditt skal som du hade under många år.
Ja, alltså jag gick ju verkligen, alltså blev ju någon form av, tyckte väldigt mycket synd om mig säkert. Alltså det var väl anledningen till att jag inte släppte in någon på livet efter det där, utan jag tyckte ju liksom att jag hade varit med om världens värsta händelse liksom. Och vem är du som ska komma och tro att du kan bli kompis med mig hur som helst liksom? Det fanns inte på världskartan. Och det är ju klart att så här i efterhand, det tog väl kanske tills jag var sena 20, början runt 30 kanske jag var, innan jag liksom det liksom gick upp för mig liksom. Jag kan inte hålla på så här. Vad håller jag på med liksom? Det är ju liksom, jag stöter bort varenda en och jag beter mig som en idiot. Jag bara bryr mig bara om dem jag gillar liksom. Ingen annan hade en chans liksom. Och det är klart att det är ett beteende som jag inte är stolt över. Men samtidigt, det var väl mitt sätt att bearbeta det som hände. Jag tog ju det väldigt personligt och väldigt hårt. Att jag var, anklagade ju mig själv för det som hände såklart. I mina ögon så hade han aldrig satt sig i bilen och försökt hämta mig om inte jag hade ringt honom på natten och sagt att jag ville följa med. För att göra en lång historia kort så skulle han åka och hoppa bungee jump på Gärdet med en kompis. Jag var på sommarstugan med två kompisar och sa att nej, men jag stannar där liksom. Jag följer inte med dem. Men sen på natten ångrar jag mig och ringer honom. Och säger att jag vill följa med. Och han sätter sig i bilen tillsammans med sin polare som då har druckit och ska hämta mig på morgonen. Varpå de då kör av vägen och han omkommer. Så att det tog ju hårt liksom.
Jag kände hur gammal var din brorsa då?
Han var 21 och jag var 15. Så att det, och ja, istället för brorsan som kommer upp på uppfarten på sommarstugan så är det en polisbil som hämtar mig liksom. Och mina föräldrar jobbar på färja och är bortresta liksom. Så att han tar ju hand om mig vecka liksom. Så att det var ju min stora idol, min stora förebild, och även, jag menar, han jag förlitade mig på. Vi levde ju han och jag varannan vecka i princip under en kort period när mina föräldrar jobbade samtidigt liksom. Så när vi blev tillräckligt gamla. Så att det är klart att det någonstans har ju färgat mig som person. Jag är inte stolt över hur jag betett mig alla gånger, absolut inte. Men det var mitt sätt att kanske bearbeta det, jag vet inte. Men det är tufft såklart. När man liksom inser som person att vad håller jag på med liksom. Det här funkar inte, att man kommer till någon form av insikt att man är en idiot. Det är inte så jävla roligt att inse att man är en idiot, men det gjorde jag, och jag säger inte att jag är skitbra på det, men jag är bättre på att ta till mig nya människor och lyssna och bry mig än vad jag var för 15 år sedan, helt klart.
Mm. Det är kanske naturligt att en sån här händelse tar tid att bearbeta, och du var ju bara ett barn när det hände.
Ja, precis. Och det finns ju många saker som speglar mig från det att det här har hänt. Liksom. Det är ju, jag är ganska dålig på vissa känslor. Alltså någonstans kanske det är kontentan av vad man har varit med om. Jag har inte jättenära till gråt eller så, utan jag vet, ja. Man har ju liksom någonstans blivit van att svälja de sakerna och inte visa. Så att ja, det är inte heller bra. Man vill ju gärna vara en öppen och hjärtlig person som alla tycker om. Det är inte alltid skitenkelt, men man gör sitt bästa helt enkelt.
Ja, jag tänker att hemska olyckor händer ju, men på det här sättet då att du du känner att du är delaktig i det som hände. Hur har det varit att hantera det?
Nej, men det är ju alltså 15 år, det är ju, då är man ju inte så kaxig liksom. Det ska ju vara, vill jag erkänna, att det är inte lätt, samtidigt som mycket andra händelser under den tiden inte, alltså ja, det hände ju mer skit liksom, men ja, du kanske inte behöver gå in på allt liksom, men det var ju midsommarafton tror jag, veckan eller två veckor efter det, som efter att olyckan hände, och alla mina kompisar skulle på någon midsommarfirande liksom, typ det kändes som att halva Åland var på det stället liksom, och jag beslöt mig för att haka på liksom, och jag kände liksom att ja, men vad hade min brorsa gjort om jag hade gått bort liksom? Han hade ju inte suttit hemma och gråtit. Jag tänkte liksom att det var väl mitt sätt att på något sätt hedra honom, men det enda man fick var ju skit från, alltså barn är inte så, var inte så smidiga alla gånger, så att det var ju mycket snack om hur fan jag kunde vara där och jag borde vara hemma, och det var ju liksom man bara fick ännu mera skit när man egentligen bara ville komma bort och kanske på något sätt umgås med sina vänner och ha en trevlig stund liksom. För det var inte så att man hade haft jätteroligt från olyckan fram till det datumet ändå. Så att det var väl mycket sådana saker som tar hårt liksom, när man är ung. Det tar tid att läka de såren liksom. Barn eller ungdomar kan ju vara otroligt elaka, och det märkte man ju av. Men samtidigt, jag aldrig varit den som har tyckt synd om mig direkt heller, utan nu får man ju bara liksom jobba vidare. Men det har väl också varit anledning till varför man har haft svårt att släppa in folk och ta till sig nya människor, såklart. Det satte sina djupa sår i mig i alla fall, och då blev det så att det var mitt sätt att hantera det på, att ja, men då behöver inte du försöka bli polare med mig heller liksom. Ni har ju behandlat mig som skit, då behöver ni inte ha mig liksom. Jag väljer mina vänner själv.
Ja. Ja, tack för att du delar med dig av det här. Det blev ju så här att det kom två andra finnar efter ett tag till Balrog. Vissa punkare, den lilla grymme backen och en viss Mika Konen med nummer 29 på ryggen. Och det visade sig bli något helt fantastiskt för dig. Visste du om att matchningen med Mika Konen skulle bli så otroligt bra som den blev?
Nej, det visste jag väl inte. Men Mikas spelstil såg man ju ganska tidigt att passar ju mig väldigt bra. Jag gillade ju inte att ha bollen så mycket, och när jag fick den så ville jag ju gärna skjuta liksom. Det är liksom, ja, direktpass eller direktskott var ju det jag helst gjorde liksom. Så att, och han var ju bra på att hitta spelare, så att det var väl ganska tidigt som vi kände att det klickade liksom, och tänkte väl innebandy lite grann på samma sätt liksom. Så att ja, det är ju en smart jävel, så att det är inte så svårt att spela med han egentligen.
Nej, du har berättat för mig att han är så ödmjuk och ställer frågan, vad vill du ha passen?
Ja, men precis, det är ju, ja, det borde ju vara det första man frågar om man träffar någon ny spelare och man ska spela med. Men det är inte alltid självklart, och jag har inte hört om många andra spelare, om ens någon. Så att det är klart att det, jag menar, ska han passa mig för att jag ska göra mål, så måste jag ju veta vart han ska passa bollen. Och det är klart att det, om den kommer på framfoten eller bakfoten har ju stor betydelse för mig om jag ska träffa mål eller inte. Så att det är klart att det är en relevant fråga, om man säger så.
Ja, vad vill du ha den då?
Ja, men ganska långt fram. Vi är ungefär vid vänstra hälen när jag sätter fram foten. Så det är ungefär.
Ja. Den första säsongen då i SSL, det heter inte SSL, det heter ju Elitserien då på den tiden. Men med Mika i laget och Vesa bland annat. Och den var ju ganska speciell. Många orsaker. En orsak var ju faktiskt också att det var första säsongen som det var effektiv speltid. Så om man jämför statistik med innan och efter, så ska man också ha med den faktorn att det var ju säsongen när man införde effektiv speltid i SSL då, som jag faktiskt var med och drev en kampanj att vi skulle ha det. Men det är en annan historia. Men den säsongen var ju väldigt, väldigt speciell. För jag vet, jag har pratat med Bruno Lundberg som var eran tränare där, att det började ju inte så himla bra. Det skulle spelas på mycket folk och det skulle spelas in väldigt mycket nytt folk. Men ett par omgångar in så såg det inte så bra ut, eller?
Nej, verkligen inte. Det var väl vi hade väl förlorat mot Haninge, tror jag, på hemmaplan. Jag tror att det blev 1-11 eller något sånt. Gustavsson och Jökkedjan där, Kronstrand, Östlund, Gustavsson hade lekstuga med oss fullständigt och vi liksom blir förnedrade. De drar ner brallorna på oss ordentligt. Så det var det väl lite krismöte där och styrelsefolk och lite andra betydelsefulla personer kommer in i omklädningsrummet och säger några välvalda där och visar bland annat var dörren är om man inte vill stämpla in och göra jobbet. Och sen var vi ju 8 personer, tror jag, som blev blev tagna åt sidan där man förklarade att vi nu kommer att gå på färre folk och ni kommer att utgöra stommen och ska driva det här. Men också vi som också var tvungna att ta det jobbet, för att annars var så sagt dörren var där om man inte stämplade in och gjorde vad man var där att göra för. Så att,
hur kändes det?
Nej, men det är klart att det kändes väl på ett sätt lite skrämmande, men samtidigt kändes det ju bra. Liksom. Man var ju där för att man visste att man var duktig och man ville ju spela mer och man ville ha förtroende, och det tror jag alla där kände. Det var ju inte duvungar direkt, utan det var Hellström, Brottman, Peter Lundin, det var jag, Vesa, Mika. Så att det var ju spelare som ändå ville ju ha mer, såklart. Och nu fick vi ju mer, så att nu var det bara att börja lira liksom.
Vilka namn du nämner, vilket gäng, alltså, vilka karaktärer och vilken, på ren svenska, jävla målexplosion det blev då. Alltså det var ju helt sinnessjukt att följa er. Mika 11 poäng, 9 poäng, 7 poäng, 8 poäng. Mm. Och du spelade med han och levererade också. Jag menar, han behövde ju ha någon som... Jag menar, hans passningar behöver ju någon göra mål på, och det hade du inget emot att göra. 77 poäng gör du då på 29 matcher. Det är vansinnigt bra.
Ja, men det blev ju någonstans ett startskott, såklart. Vi låg sist efter 10 omgångar. Jag tror att Mika kanske låg på 10 poäng på 10 omgångar. Jag kanske var strax under eller... Ja, någonstans där också. Så att det är klart att de sista 20 matcherna där var ju... Jag tror inte vi förlorade en match. Jag tror att vi vann alla. Så att... Nej, men det är någonstans när man får ett flyt. Det är klart att alla vi som håller på med idrott. Det finns ju liksom... Man kommer in i ett flow, man får ett flyt. Det liksom, man får på lätten och ramla ner, som man säger. Liksom det, då är det enkelt. Det är lite samma känsla vi hade i Storvreta under våran... period 10, 11, 12 när vi kände liksom att vi var ju oslagbara. Det går liksom inte att slå oss. Visst, vi förlorade någon match här och där, men det var inte liksom, det var ingen big deal liksom. Ett av de där åren gick vi rent i slutspelet, vi förlorade inte en match. Vi vann 3-0, 3-0 och sen vann vi finalen. Så att det är liksom, ja, det någonstans säger en hel del liksom, att torskar inte en enda match i slutspelet. Det är klart att man känner sig rätt okej då. Mm.
Jag som har följt hela din svenska karriär och din landslagskarriär, jag ser ju nästan att det är två delar i din karriär. Du kanske ser det som tre också, dina år i Åland då, men det är ganska roligt också för övrigt att googla på dig, och googlar man på dig så står det Hannes Öhman. Han har också spelat i Balrog, står det på en rad, och sen står det ingenting mer, och så sitter vi här och pratar hur mycket som helst om Balrog, men Balrogåren var ju oerhört viktiga för dig, tänker jag, och för din karriär, och det var ju helt fantastiska år Mika levererade ju bollen väldigt snabbt till dig och du har ju ett otroligt snabbt direktskott. Eller
var det så ja, målen gick hade till, i alla fall. Nu ja. För länge, nu tror jag tror inte jag har det kvar. Nej, men det är absolut och det är som sagt, det är det jag har tränat mest på under min karriär såklart. Det är ju mitt skott. Otaliga timmar tillsammans med en god vän på Åland som vi liksom åkte ut i hallarna varje kväll och stod där och passade och sköt. Och det var ju liksom, det är inte bara en eller två timmar liksom. Vi pratar säkert tusentals timmar liksom. Så att, och det är ju klart att det är någonting man blev bra på så att säga. Och det var väl det som var min styrka helt klart.
Mm. Sen, det tar ju ett tag innan ni vinner ert första efterlängtade SM-guld. Först skulle Haninge vinna några guld och sen skulle Pixbo vinna bland annat två guld. Men sen äntligen 2004 så vinner ni SM-guld på Hovet mot AIK. En sån där sjuk sväng i SM-final där ni leder, AIK leder och sen i slutet kommer ni kapp och sen avgör med 13 sekunder kvar. Jag tror det är Mika som slår någon pass till Adam Grane med 13 sekunder och han gör mål. Och Tony Andersson som är kommentator på TV3 som sänder matchen. Han är ju helt neutral när han skriker och refererar slutsekunderna. Själv stod jag vid ringside och var helt tagen av dramat. Det kanske inte var någon helt fantastisk match, men resultatmässigt så var det ju verkligen mellan hopp och förtvivlan. Och ni då som hade missat hade ju mer att förlora än AIK, men ni vann. Mm. Och det var väl härligt?
Ja, verkligen. Alltså, vi hade ju en holmgång där mot Pixbo. Vi skulle ju vinna det året. Vi mötte dem i final. Och var väl kaxiga om att de hade aldrig vunnit. Och de liksom förlorar. Ja, du vet det snacket liksom. Och jag vet inte, men matchen gick till förlängning och vi spelade liksom en sadden, non-stop-sadden i 35 och 59 tror jag. Så att vi har en sista period och en sadden på nästan en hel match. Och vi spelar liksom på, känns som att vi spelar på 8-9 gubbar max under hela. För på en klubba i ögat av Jerker Lundgren tror jag det är. Så jag får lämna planen på och sy mitt ögonbryn tror jag och sen tillbaka och så spelar man vidare och kommer ihåg att jag har knappt något minne alls efter det liksom. Så att någon form av smäll i skallen fick man ju, men ett tufft liksom när Helgård lägger in en myra liksom från halva plan som studsar in. Det var ju tufft, men samtidigt så formade väl oss som lag skulle jag tro att vi fortsatte liksom att bygga vidare på det vi hade. Och till slut såklart vinner vi. Och det var ju en lättnad deluxe såklart. Det var ju inte samma spelare. Vesa hade väl lämnat oss. Det var ju Wilhelm Sandström hade ersatt Vesa som nu finsk. Vi hade Pappo Sintonen i mål istället för Lernvåg som etta. Liksom. Lernvåg var ju då reservkeeper istället. Så att det var ju några spelare som hade bytts ut med tiden. Men stommen var ju där fortfarande. Mm.
Och guldet 2004 visade sig sen då bli det sista guldet för Balrog. Balrog befinner sig idag på division 1-nivå och bensinen tog slut för organisationen, inte för er spelare, men kraften att driva en elitklubb på den nivån fanns inte kvar i organisationen, eller?
Nej, tydligt. Alltså, jag var ju under den tiden kan jag säga helt ärligt, jag var inte jätteinvolverad i hur organisationen eller vilka personer som var. Man visste vem sportchefen var och ordförande ungefär. Det var ungefär det man visste. Eller brydde sig om. Liksom. Så att, men det är klart att tongivande spelare som lägger av, Mika åker hem till Finland och gör värnplikten. Liksom, och flera andra spelare liksom väljer att trappa ner eller sluta. Så att stommen försvann lite grann. Kvar var ju ett ungt lag som inte kunde bygga vidare på. Så att det tog en säsong, sen lämnade ju de flesta igen. Så att det var ju...
Ja, men det var ju en tuff period för Stockholms innebandy som hade badat i lag i högsta serien. Alltså det fanns ju 5 lag ibland, 6 lag, 4 lag. Alltså det var ju så många lag i högsta serien från Stockholm. Men under den här perioden så tappade ju alla förortslagen sin styrkraft. Så, och det var väl egentligen bara AIK då som blev, de fiskade upp fångsten till höger och vänster. Men ni var ett gäng som inte lyssnade på AIK, utan en del av er drog till Falun.
Mm. Ja, men det var ju ett stort gäng som drog dit. Vi var väl en 5-6 stycken tror jag som valde att gå dit då, så att säga. Så att ja. Sen var det ju bara, ja, det var inte mycket kvar om man säger så. Så att, sen gick det ju som det gick för Ballog därefter. Så att, gjorde väl några tappra försök, men hade varken ekonomi eller organisation för att bygga upp nytt.
Mm. Om vi pratar din landslagskarriär, så gjorde du ditt första VM 98. Sen gjorde du VM 2000, 2002, hemma-VM där. Måste säkert varit väldigt tufft att ni inte vann den här finalen i ett kokande Hartwall. Och sen var du med 2004, men sen tog det slut. Jag misstänker att när du skickar julkort så står det inte på ett av dem Petter Nycke, eller?
Ja, men det skulle jag nog kunna skicka julkort i han kanske, men det kanske stannar där trots allt. Nej, men alltså det är ju en tränare som jag hyser all respekt för, såklart. Han är duktig och har gjort mycket för finsk innebandy. Sen att vi inte delar åsikt alla gånger, men det är inte många tränare som jag gör med. Så att, jag har haft mina duster med de flesta tränarna, och det är väl nyttigt i sig att tränare och spelare vet vad man har varandra och vad man tycker och tänker. Det är inte, jag är ingen som bara rättar mig in i ledet och håller käften, utan är nog rätt tydlig med vad jag tycker och tänker. Och det är ett sätt för mig att hantera också tränaren i sig, för att jag måste veta vart han står och vad han menar i sina stunder, och så behöver ju han veta hur jag reagerar och hur jag är. Så att det där är ett förhållningssätt. Man kan inte samarbeta om man inte vet vart man har varandra.
Nej. Så att, men nu när jag tittar på din karriär här, så var det ju också det här att Ballrog som förening mäktar inte med att vara den här toppklubben, och du hamnar i ett mellanläge i Falun då som inte är i närheten av den nivån, och då gör man ett lika med tecken på att det är där du befinner dig karriärsmässigt då, tänker den finska organisationen kanske, och även andra, för att sen när du kommer tillbaka då så blir det ju Storvreta för dig då.
Mm.
Men var det helt givet? Och för längre fram så gör ju du har ju en fantastisk karriär i Storvreta.
Nej, alltså självklart var det ju inte, men det var ju, jag och Mika pratade väl lite grann. Han kom ju till Storvreta när jag gick till Falun, och vi pratades vid lite grann under slutskedet av säsongen och efter säsongen. Och han nämnde väl det för sportchefen där att jag ville röra på mig igen. Varpå sportchefen värvade mig till Storvreta utan egentligen Stefan Forsmans godkännande som skulle bli ny tränare då. Så att, helt självklart var det ju inte. Och Forsman var väl inte, vad jag har förstått, helt nöjd med vad han skulle med mig till. Och han var väl också osäker på vad han skulle ha Mika till under en period där. Så att, jag menar, han är ju Jag har all respekt för Forsman, absolut. Det är en fantastisk person och en jättefin tränare. Men ibland så har han ju haft konstiga funderingar, kan man ju tycka. Men
vem har inte det?
Ja, men precis. Ja. Nej, men han såg väl inte riktigt någon användning för varken Mika eller mig, som jag förstått det. Men satte ihop oss i alla fall till slut. Och det visar ju sig att det var väl bra.
Ja. Nej, men precis, om vi bara fortsätter med landslagskarriären här då, så var du ju hemma VM, eller svensk VM 2006, och där fick du inte vara med, och där vann ju inte Finland. Där kan jag tänka mig att där borde jag varit med, då hade vi vunnit. Sen vinner ju Finland två raka guld, och då kan man ju tänkas att satsa på då Tere Tytu som Petri valde före dig i landslaget, att när man vinner så har man ju kanske gjort rätt. Men samtidigt så 2011 och 2012, då har ju du två fantastiska år, framförallt i finalerna. Jag menar, 2011 så gör du fyra mål i SM-finalen och ytterligare ett mål på straff. Och året efter 2012 så gör du matchvinnande 4-3 målet och 5-3 målet. Ni tar, det blir väl det andra guldet ni tar där. För var det 2011 som var första? Eller?
Nej, 10 första.
10 var första, ja. Så ni tog tre raka där, precis. Så att det var väl en härlig bekräftelse måste det varit för dig. Och att leverera när det som mest gäller.
Ja, det är lite, man har ju brunnit för de stora matcherna. Det är ju alltid en dröm att få kliva fram, och har ju lyckats med det, att man är klar mentalt liksom, att man är redo för uppgiften, och det är ju det man ofta tänker tillbaks på och är mest stolt över, att man kan blicka tillbaks på att man lyckades de matcherna. Det är de matcherna som betyder någonting, och jag har alltid drivits av att vinna titlar, och jag värdesätter SM-guldet överlägset mycket högre än ett eventuellt VM-guld. Jag har aldrig på något sätt brunnit för det så mycket, och det är kanske det som avspeglar sig i mitt landslagsspel också, att kanske inte har riktigt brunnit för uppgiften riktigt fullt ut. Men sen är det ju, man måste ju komma ihåg att det är elitidrott vi pratar om, och spelare och tränare tycker olika om spelare. Fram till 2004 så var jag i princip ohotad etta på vänsterkanten i landslaget med de tränare som var fram tills då. Jag var till och med under en period i början på 2000 så var jag lagkapten i landslaget under ett par år, så att det fanns ett annat förtroende från de tränarna som var då. Jag var inte i närheten av lika bra spelare då som jag var till 2010-11-12, ska man komma ihåg, men Nyck tyckte Tero Tytu var bättre, och det måste han få göra. Det är hans val. Tero Tytu var en idrottare ut i fingerspetsarna. Han tänkte på vad han åt och vad han drack och vad han, att han sov rätt, och han tränade stenhårt och hade bästa fysvärden och allting. Jag var inte där. Jag levde på min skalle och mitt skott och att jag ville vinna liksom. Så att det är många aspekter som spelar in, och jag har all respekt för det. Jag tar det alla dagar i veckan. Jag är inte bitter för det. Det är en tränare som tycker bättre om en annan spelare, och fine, så är det bara. Så det är så elitidrott funkar, och det är bara att acceptera. Att, med en annan tränare kanske, men då kanske inte Finland hade vunnit heller. Så att, jag menar, han har vunnit det. Han har vunnit några VM-guld, så att det är någonting rätt att göra.
Ja. Jag har några andra funderingar kring din karriär här. Om vi bara går tillbaka till Ballo här. Nu har jag inte statistiken för i Storvreta, men du gör 356 poäng i Ballo och 226 mål. Men du har också då 139 utvisningsminuter. Det är ju, hur hann du med att göra alla mål och assist när du ändå satt rätt mycket utvisar?
Jag tror att det är ju något strul med statistiken, va? Det kan ju inte stämma. Jag har ju otroligt lite utvisningsminuter i min karriär, så att det där känns inte riktigt. Jag måste ha sett på fel rad.
Ja, för du, okej, okay, du kan ju spela tufft, men var det käften som gick också mycket, eller?
Säkert. Ja. Det borde det vara. Tufft spelar jag ju sällan. Det är väl kanske något ett och annat slag på klubba kanske när man inte orkar ta hem jobbet, men annars är det nog mest 2+10 säkert för snack.
Ja, det är så. Ja. Men du började som back, jag tänker mig en väldigt offensiv back. Vad var du gillade med att attackera bakifrån?
Nej, men jag hade väl ett bra dragskott på den tiden när jag spelade back i Ålandsbanken. Mycket böj på hälarna, bladet, och mycket dragskottsmål. Så att direktskottet kom väl mera senare sen. Så att det var mest dragskott i början.
Ja. Vad ser du som höjdpunkten i din spelarkarriär?
Oj. Det är svårt. Man kommer ju alltid såklart ihåg alla gulden är ju speciella på sitt sätt. Det är svårt att plocka ut ett enskilt, men första guldet med Balrog och första med Storvret, det är ju såklart speciella när man har jobbat så länge som grupp för att uppnå det. Det var ju liknande situationer i båda lagen där vi Balrog hade jobbat i 4-5 år med samma grupp och likadant med Storvreta där, så att det är någonstans, eller med samma stomme i alla fall, det är någonstans det som är att det är inte bara en resa över en säsong, utan det är flera säsonger i sammansatt som är frukten av det hårda jobbet egentligen, så att de två skulle jag säga på sina speciella sätt är ju höjdpunkten helt klart.
Du jobbade som säljare på Sharp och gjorde det jättebra vad jag förstått. Men sen ville Storvreta ha dig på heltid och nu har du jobbat i 7 år inom Storvretas organisation. Du var tränare också, du var i båset i början också lite. Men nu ansvarar du för att dra in cash till klubben.
Ja, med tanke på minusresultatet så gör jag väl ett dåligt jobb då, kan man tycka.
Hur kom det sig att du tog den här bollen?
Nej, men jag har jobbat som säljare under min aktiva karriär i princip under hela Storvreta-perioden. Och kände väl att det inte är jättesexigt att sälja Sharp-produkter som man inte bryr sig om. Utan det är väl roligare att sälja någonting som man brinner för. Så det var väl anledningen till egentligen att jag bytte, såklart. Sen kan man ju, såklart, jag hade ju det jättebra på Sharp. Det ska jag inte sticka under stol med. Det var ju en stor organisation och ett bra jobb och mycket, mycket kunder att jobba med och så vidare. Men jag kände väl att jag ville göra någonting annat. Jag hade väl varit där också i 7-8 år. Så att det är väl där någonstans brytpunkten kommer när man känner att man kanske ska göra någonting annat. Nu säger jag inte att jag ska göra någonting annat i en Storvreta, men det får man se.
Ja. Vad är ambitionen? Alltså, Storvretas olika ben som för att dra in pengar och finnas, det är att ni, vilka är de olika benen som Storvreta har? Ni har Storvreta-cupen, vad är det mer som ni gör som skapar intäkter?
Ja, men det är ju dels är det ju vår elitverksamhet såklart. Där inkluderar vi då här dam och våra JAS-lag. Det utgör vår elit. Sen har vi vår ungdomsverksamhet då, som är helt separerad från eliten. Som har en egen intäkt och en egen utgift, så att säga. Så att vi blandar inte eliten med ungdom för att då se att hur vi får bäraktighet i föreningen, så att säga. Men sen har vi alla våra andra samhällsengagemang som vi har då. I form av våra lag med funktionsvariation, våra örnar som vi kallar dem då. Vi har skolprojekt där vi besöker skolor i Uppland, eller förskolor eller fritidsverksamheter. Sen har vi seniorverksamhet. Vi är i uppstarten av att starta igång gå innebandy för seniorer. Så att vi kan attrahera den målgruppen på ett eller annat sätt. Jag menar, vi har idag väldigt många pensionärer som säsongskortsinnehavare. Men även som ideellt arbetande i arrangemangsgruppen som vi har. Så att det är en målgrupp vi verkligen behöver ha. Så att sen har vi ju, är vi ute i världen och försöker sprida våran klubb och våran sport. Vi har ett samarbete med Singapore. Vi kommer att ha Storvreta Cupen Singapore här inom kort i nästa år. Vi hade Storvreta ett läger i somras i Singapore där vi hade en delegation som åkte över och höll ett läger. Så att, det är mycket saker vi gör för att liksom kunna attrahera flera olika branscher och företag såklart.
Jag tänker Storvreta-cupen, vad är ambitionerna med turneringen som kommer i vinter?
Ambitionen är ju att få genomföra den till och först och främst. Det är ju otroligt viktigt. Sen tittar vi ju hela tiden på hur vi kan göra cupen bättre. Det finns ju otaliga undersökningar. Destination Uppsala jobbar vi väldigt tajt med, som också då är de som drar in arrangemang och även stöttar arrangemang i Uppsala för att få hit turister och människor att vara i Uppsala. Så att de gör ju undersökningar eller beställer undersökningar från publik och spelare där vi får mycket underlag för hur upplever lagen och publiken våra arrangemang och våra cup och så vidare. Så att det är ett ständigt arbete med att förbättra och förändra. Och ja, det är varje cup är unik på sitt sätt. Nu fick vi ett tråkigt besked här för en vecka sedan med Peter Wendberg som startade cupen för 29 år sedan, att han gick hastigt och lustigt bort här nu. Så att han har ju varit en viktig del i organisationen såklart, så att det är ett jättetufft avbräck för oss.
Ja, det är klart. Prata med folk som är engagerade och driver Gothia Cup fotboll, och de pratade om att de nådde upp ungefär till 93% av sin tidigare kapacitet på den senaste turneringen som de arrangerade i somras. Och de kanske hade lite fler lokala lag än vanligt, men de lyckades ganska bra. Vad är era ambitioner med, eller vad hamnar ni, tror du, ungefär?
Alltså för oss är det svårt att sätta en siffra. Vi vet inte för år vilka skolor har vi tillgängliga, vilka klassrum får vi använda, vilka skolmatsalar får vi använda. Det bestäms varje år för sig. Så att vi kan inte säga så här, men vårt optimala antal är 650 lag eller 750. För det beror precis på hur många klassrum har vi i respektive skola. Detta gör ju det såklart än mer svårt att göra någon form av kalkyl eller budget eller resonera i liksom vart sätter vi taket, när sätter vi stopp på anmälningarna. Så att för oss handlar det om att fylla skolklasserna. När de är fulla då stoppar vi, för att det kostar mer att öppna upp en ny skola än vad det vi får intäkter i att kunna ta in fler anmälda lag. Planer och spelplaner och hallar finns det i Uppsala, så att vi skulle kunna vara 1000 lag. Men det är inte målsättningen, för vi kommer inte kunna ha boendet i allihopa. Så att det är det som är problemet. Så att jag skulle tro att mellan runt 600-650 kanske är där vi kommer att landa, att det är en idealisk siffra för oss. Vi har inte de ambitionerna längre att vi behöver vara 1000 lag. Vi har varit som mest 800, nästan 850 var vi för 2-3 år sedan. Så att, och det är fantastiskt, men det är inte ekonomiskt och även organisatoriskt och utförandemässigt så är det kanske bättre att vi är 650. För att då det blir bättre kvalitet på allt det vi gör och vi får det mer, ja, vi kan smalna ner det lite till att vara på färre platser kanske.
Ja, jag tänker att vi är på upploppet här i vårt samtal här. Men ni bygger ju också om och försöker bygga nya Storvreta, och häromdagen så började vi prata om Gabriel Kornen, att han framtiden kanske spelar i storhet. Hur ser du på det?
Nej, men det är ju en fantastisk talang och duktig spelare. Det ska bli kul att följa honom i år, hans sista år på RIG, där de spelar ju allsvenskan. Så att det är ju ett jättebra steg för honom. Så får vi se vad han gör efter att han blir, när han går ut skolan här nu till våren. Men det är klart att han är, som jag har förstått det, intressant för oss, såklart.
Vad ska du jobba med under kommande vecka? Vad är dina viktigaste områden?
Just nu viktigaste områdena är ju att få publik till matchen nästa helg. Vi möter Thorengruppen lördag 15. Så att, mycket jobb kring den matchen såklart just nu. Mm. Är det. Så att bearbeta alla möjliga sorters kanaler som vi har. Vår databas på personer som någon gång har köpt en biljett till våra matcher. Hitta på, jobba mot en matchvärd. Får vi se. Vi har inte klart med någon matchvärd i den matchen, så får vi se. Vi kommer också att ha en hyllning för Peter Wennberg såklart under den matchen. Så att vi är inte riktigt klara med hur vi ska hantera. Det blir ju en ganska negativ laddning där innan match start med en hyllning och tyst minut och allt vad det innebär. Så att, jag vet inte om vi kanske skippar och har något företag som matchvärd den matchen. Det är inte kanske så kul. Nej. Vad vet jag. Men försöka få dit folk såklart. Ja. Det är det.
Ja, om du snabbt säger någonting om Peter här. Vad han betytt för Storvreten?
Nej, men det är ju otroligt, otroligt mycket. Han startade ju upp Storvreta-kuppen som har varit ryggraden i vår förening under 20 år. Liksom, med det vad den har inbringat för oss och gett dem möjligheterna att bygga föreningen. Så att, han är ju helt klart en av de absolut mest betydelsefulla personerna i vår klubbshistoria.
Hannes, det har varit en ära att prata med dig. Tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.